Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Och då var det på min mans 30-årsdag som vi fick reda på att det inte funkade.
Okej.
Okay. Oh, och då var det ja, med familjen och firande och sådär. Så då, ja, det var tunt.
Hallå, hallå, hallå alla kära Vattnet går vänner. Välkommen till ännu ett avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Stort tack vill jag verkligen säga till er för ert härliga engagemang som ni visar överallt. Men kanske allra mest i mammagruppen på Facebook som vi ju faktiskt skapar tillsammans. Det är fantastiskt att se hur många ni är som svarar och ställer upp på när någon annan undrar över något i gruppen. Ni hjälper till när ni kan och erbjuder sina unika kunskaper eller bara kommer med stöttande ord. Välkommen du också till mammagruppen på Facebook. Det är verkligen mysigt där inne. I veckans avsnitt möter vi Malin Dahlin som är administrativ assistent och som genom IVF fått barnen Vincent och Meja. Och man skulle ju kunna tro att IVF är nog skäl till att prata länge i den här podden, men inte då. I det här avsnittet så får vi plats med både neonatal, amningsproblem, graviddepression, gravt illamående och Malins otroliga förmåga att andas ut sina barn. Så det är väl bäst att vi drar igång helt enkelt. Och som vanligt har vi barnmorskan Gudrun Baskall med på ett hörn.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Har du alltid velat ha barn?
Men det har jag alltid velat ha. Sen blir det ju inte riktigt alltid som planerat.
Nej.
Men när jag väl träffade min man och kände att men det här är rätt, så tog det ett tag innan, men det, eller det tog sig inte helt enkelt. Mm. Och sen men det gick väl ett år efter jag slutat med p-piller och det blev ingenting. Och då jobbade han, eller han jobbade som snickare och byggde en, eller byggde IVF Stockholm som det heter då. Mm,
okay.
På Sankt Göran. Så han,
perfekt, han var på plats.
Ja, precis. Så att han byggde där och vi började väl prata lite om det hemma. Mm. Men sen tog det ytterligare ett år, lite stöta och blöta innan vi kom fram till att, okay. För då var jag bara 24.
Just det.
Så att jag var ju ung. Men till slut så gick vi dit och gjorde en utredning och de hittade väl egentligen ingenting. Det var ingenting de kunde säga vad som var felet eller inte. Mm. Så att det var väl ofrivillig barnlöshet.
Mm. Hur gick tankarna då liksom, när man inte har något att inom situationstecken skylla på? Liksom?
Alltså det, där och då så var det, alltså det var ju ganska så här hysch-pysch och det var, alltså då pratade man ju inte så mycket om det. För detta var för 10 år sedan.
Just det.
Så då var det ingenting vi pratade om. Det var till slut när vi väl hade påbörjat behandling så berättade vi för våra närmsta familjer.
Ja.
Men det var aldrig någonting som vi pratade om utåt.
Nej.
Knappt ens heller när han var född. Dels för frågorna just att det var jobbigt, alltså barnlängtan.
Mm.
Och inte ha barn och bli så här, ja men det här är vår sista utväg. Kommer det någonsin bli någonting?
För en ganska lång period också tänker jag som ni ändå försökt hyfsat aktivt och inte och fått många besvikelsebesked i sig.
Precis. Jo men absolut och det alltså blir det den här klassiska att man till slut, alltså mot slutet där innan vi liksom tog steget att det blir jobbigt att träffa andra med barn.
Mm.
Och speciellt när man inte pratar om det heller.
Nej, gud nej.
Det är ju en hemlighet eller man säger så. Alltså, ja. Det är ju ingen som säger nej, men vi försöker skaffa barn varje månad.
Nej, precis. Nej, det är fortfarande inte kanske.
Nej,
Fast vi har blivit bättre på att prata om det.
Är väl kanske, alltså, då har man ju kommit lite längre och nu upplever jag att man pratar om det lite mer.
Mm.
Och det är väl det jag vill bidra till också, att det är inga konstigheter. Det är inte naturligt, eller det är ingen naturlig grej liksom sådär, ändå är det ju det.
Mm.
Längtan är ju lika stor för alla. Som.
Såklart, verkligen.
Så att,
hur kom ni fram till att, att i alla fall satsa på den här behandlingen då?
Det var ju alltså just efter att vi har försökt så länge som vi hade gjort och att vi ville ha barn.
Mm.
Så att då körde vi på ett trepack det är också så här sjukt att
beställer
ett styck trepack. Ett styck trepack barn.
Men det innebär då att man har 3 försök, eller?
Precis. Mm. 3 uttag om det inte skulle funka. Så funkar det på första eller andra så
det
är det 3:e förbruket, om man säger. Mm. Så att då körde vi på ett sånt trepack och det innebär ju, nu körde jag, fick vi den korta versionen när man inte behöver trappa ner innan utan att man börjar med sprutor på en gång.
Okej.
Jag tror det var någon dag efter mensen kommit. Så börjar man med sprutorna och det var ju också en smusslande. Det ska ju helst ta på en viss hjärna eller på en viss tid.
Mm.
Och då det var ju smusslande med det och jag vet, vi var på någon fest någon gång, sitta på toaletten och ta några sprutor och kände sig som en liten som har gjort något olagligt.
Just det.
Och det var någon gång vi skulle resa också som jag vet att hade de där medicinerna i handbagaget för att de inte skulle vara kallt. Jag var så här, vad säger de i Just det. Säkerhetsgenomgången och sådär.
Plockar upp det och visar för alla.
Här försöker vi för barn. Ja. Nej, men så det, och det vet jag att min man alltså, sa. Man visste ju inte riktigt om vad det handlade om heller. Och speciellt han som... Det är jag som får utstå allting. Det är jag som får ta hormoner. Det är jag som får ta stickan. Behöver bara leverera en burk en gång. Och sen är det klart för hans del.
Gud.
Så det var väl, vet jag, att han tyckte det var lite jobbigt också att se. Och inte kunna göra någonting heller direkt med att stötta och sådär. Mm. Och sen i och med att jag hade varit så pass länge utan någon liksom hormon och sådär, så blev det en liten hormonchock också.
Just det, hur gick det?
Nej, men det var jobbigt. Det gick ju upp och ner. Samtidigt som man var hoppfull att man önskade så gärna att det skulle ta sig, så blev man så här, det här är vår sista chans. Blir det verkligen någonting? Mm. Eller vad gör vi om det inte blir? Så att, ja. Nej, men det var tufft. Mm. Men så gjorde vi då första försöket. De plockade ut ägg och då fick vi ut 14, tror jag. Var de delade upp på hälften. Nej, 10 ägg var det förresten. 10 ägg fick de ut och de delade upp det på hälften. Så hälften gjorde de någonting som de kallar för ICSI. Mm-hmm. Att de aktivt plockar spermie och befruktar ägget.
Okay.
Och de andra 5 körde de naturlig mm-hmm. befruktning.
Men vet du varför man gjorde så?
Nej, men jag tror det var för att de inte hade någon, något. De ville se om det gick till en andra omgång, om det skulle gå till det.
Ja, okay.
För att se vad de skulle göra nästa gång. Men de 5 som de försökte med naturligt, om man säger, de klarade sig inte. Och sen utav de 5 som gjorde ICSI på, då var det 4 som klarade sig. Så 1 satte de in. Och då var det på min mans 30-årsdag som vi fick reda på att det inte funkade.
Okej. Okay. Åh, tungt.
Ja, och då var det med familjen och firande och sådär. Så då, ja, det var tungt. Mm. Och då blev man väl lite så här, vad är det som säger att nästa funkar? Mm. Så då var det väl lite bryt ihop och sen bit ihop. Mm. Så då hade vi 2 kvar i frysen. Och då var man ju tvungen att vänta en mens för att kroppen skulle återhämta sig. Så när det väl sen var dags så... Och då går man ju vänta på, ska de som ligger i frysen klaga upptidningen eller ska vi behöva börja om igen? Mm. Men då var det... Då klarade sig... Första ägget klarades inte, andra ägget... blev en Vincent.
Oh.
Så att han... ja, nej, men då blev det... Så var man ju... Då, alltså det var ju värsta glädjeruset. Ja. Samtidigt som man var orolig såklart att kommer det hålla, kommer det liksom. Mm. Men det höll.
Det höll hela vägen.
Gjorde det.
Ja. Så härligt. Mm. Mm. Men just det där måste ju vara... Alltså... Först hela vägen tills man vet att det satt, så att säga. Mm. Och sen då går hela graviditeten och vet att man har haft otur tidigare. Varför skulle jag liksom, varför skulle det funka nu?
Precis.
Gissar jag.
Absolut. Att tänka. Ja, man känner ju inga garantier.
Nej.
Det gör väl såklart ingen, men det blir lite extra, tänker jag, när man gör. Mm. I och med att vi vet att vi kan inte bara gå hem och försöka igen. Men det var glädje och lycka i några veckor tills jag började må illa.
Ja. Vilket i sig är ett tecken på att det fortfarande funkar.
Absolut. Jo,
men det är inte kul för det.
Det är inte kul. Nej. Och det var riktigt illa med honom. Jag behövde i sig aldrig åka in till sjukhuset och bli droppad och sådär. Men jag slutade räkna. Det var någon gång jag räknade hur många gånger jag kräktes. Och då var det... Jag slutade räkna vid 25 gånger på en dag.
Jesus.
Så att det var tufft. Som tur var hade jag, alltså, jobbade inte heltid utan jag kunde gå hem och lägga mig och vila. Ja. Och sådär. Men
fick du liksom diagnosen hyperemesis gravidarum?
Nej, rätt? Det fick jag inte.
Hur länge höll det i sig?
Det höll väl i sig, vad kan det varit, 2022?
Ja, det är lång tid
vecka. Alltså. Min man sa, det känns som jag är ensamstående. Mm. För att det enda jag gjorde var ju att vila.
Mm.
Eller lägga och sova.
Mm.
Så att det var...
Nu hoppar jag lite här, men vi sitter ju med Meja här i studion som är 4 månader. Men precis. Var det samma med henne, mådde du illa med henne också?
Ja, det gjorde jag. Det var... Jag upplevde att illamåendet var värre nu andra gången.
Mm.
Men jag kräktes mindre.
Okej.
Okay. Ja. Även om jag kräktes mycket så var det... Men illamåendet var mer jobbigt. Sen är det 9 år sedan också.
Ja,
jo, det jag kan ju ha glömt förträngt lite också. Men det jag kommer ihåg var ändå att... Jag kände mig ändå inte lika trött denna gången heller.
Mm.
Utan jag var nog tröttare förra gången.
Hur var det? För jag tänker, nu var ju, är ju Vincent så pass stor att du kunde ju prata med honom och förklara kanske att du mådde dåligt av en anledning och så vidare. Till skillnad om man har små barn kan ju det vara svårare. Men var det ändå jobbigt liksom att inte kunna vara så närvarande? Jag vet inte om du kände samma sak som du sa att du kände att du nästan var ensamstående. För att du bara låg och vilade. Men du kanske inte gjorde det på samma sätt nu andra gången.
Jo, det gjorde jag. Nu hade jag turen att jag har ett jobb som jag kunde jobba hemma ganska mycket. Mm. Så att det var ju mycket upp med honom, lämna på skolan, springa genom korridoren, ut och kräkas i ett hörn. Mm. Eller min buske eller liksom sådär. Mm. Så att det var ju... Och sen hemma och sova. Så det var ju absolut jobbigt också.
Mm.
Sen visst han nu är alltså som du säger han är stor och förstår och så jag kunde ju prata med han mycket och förklara för honom att det var liksom men det var ju jobbigt när jag vill ha tillbaka min gamla mamma och när min lilla syster föds kommer mamma komma tillbaka då eller liksom
lilla vänner
så att han är väldigt verbal och pratar eller kunde uttrycka sig.
Mm.
Vilket var både bra och jobbigt också.
Såklart.
Men vi försökte prata med honom mycket. Och min man tog ju tog ett enormt ansvar med allting. Så att jag fick vila och ta lugnt. Och, mycket till vad jag behövde.
Mm. Bra.
Ja, precis. Och så hand om...
Vad heter det? Vi backar tillbaka till första graviditeten. Hur mådde du annars utöver liksom illamåendet? Var det jobbigt psykiskt också? Eller det är klart att det är jobbigt psykiskt när man ligger och spyr hela dagarna. Men på det stora hela?
Men det tyckte jag att det var. Alltså, jag har ju en historia om ätstörningar. Inte att jag anorexi eller bulimi på något. Men ändå... störning med mat.
Mm.
Och jag tyckte det var jobbigt att bli stor. Jag tyckte att alla liksom så här, när jag gick in i affär ska man verkligen köpa kläder här för att hon kan inte ha någonting ändå.
Mm.
Ja. Sen är det ju någonting man bara själv tänker. Men, så det tyckte jag absolut var jobbigt. Och då gick jag och pratade med en barnmorska som var utbildad inom KBT för att få lite sån här verktyg att jobba med.
Bad du själv om det extra stödet eller var det barnmorskan som själv sa att här kanske det behövs typ?
Jag var nog ganska ärlig med hur jag mådde och då sa hon att hon hade en kollega som höll på med det som jag gärna fick ta kontakt med. Och det var ju privat så jag fick ju betala själv och sådär men absolut.
Tyckte du att det hjälpte något?
Ja, det gjorde det. Absolut. Där och då kände jag... Eller just med... Men sen insåg jag också att det är någonting som... Det kommer ju komma något bra utav det också. Och så får jag bara sätta fart. Jobba bort det liksom efter.
Mm.
Men det hjälpte absolut.
Men du, ska vi prata lite förlossning då?
Med absolut.
Baby number one.
Ja, han var beräknad till 5 januari. 5 januari kom. Hände ingenting. 6 januari kom och jag låg och sov hela dagen. Mm. Alltså precis hela dagen. I och med att det är en röd dag så var min man ledig. Han träffade sin bror, tror jag. Och sen skulle han gå och lägga sig tidigt på torsdagen för att han skulle upp och jobba på fredag. Mm. Jag går också och lägger mig. Och vid 20:11 känner jag att det är någonting som knäpper till i magen. Mm. Blir så här, ha. Mm. Jag sätter mig upp i sängen och tänker att jag ska gå på toaletten. Kommer in på toaletten, drar ner trosorna och så kommer det ett litet splash på golvet. Så då var det bara att ropa och säga att jag tror vattnet har gått, älskling. Ring in till förlossningen och berätta vad det är som händer. Och då säger de, ja men det låter som en vattenavgång, men du har inte fått någon verk än och sådär, så att vi bokar in dig 8 imorgon bitti. Mm. Okej. Får lite, så här, nej, men lite adrenalin och börja ställa mig och raka benen. Och så kommer jag på, just det, amningsbehåarna har jag inte tvättat. Ja, nej men diskmaskinen måste vi sätta igång så att den är klar till imorgon bitti.
Hade en hel att göra-lista plötsligt.
Ja, som egentligen inte betyder någonting, men där och då var det tvunget att göra. Mm. Och sen otimplig som man är, står i duschen och raka benen. Så jag fick in en stol och sätter mig på i alla fall. Och sen ja, men kom vi i säng. Sen började verkarna komma vid 1-2 tiden någon gång där på natten. Min man somnade och jag låg och försökte klocka. Nej men det gick bra. Jag låg att fokusera på en kompis som sa att hennes målbild var, eller när verkarna kom, att hon tänkte visualisera att hon gick ner för en trappa på väg ner till en strand. Mm. Och att hon började räkna baklänges från 100. Så 199, 90, och sen att ja, men, se hur långt hon kom då på varje verk. Mm. Och börja om på nytt igen nästa verk. Försökte skriva ner när de kom. Men så det gick bra fram till klockan blev väl 6 på morgonen. Då insåg jag att nej, men nu gör det ont. Mm. Nu vill jag åka in. Och då var det ändå dags att gå upp och packa i ordning och ta sig in. Mm. Så då var det bara att packa med sig allting. Jag hade en hel ICA-kasse med clementiner, russinpaket, jag vet inte allt vad vi hade med oss, bara för att ja, men det tar ju tid som första gångs föderska. Kommer in på förlossningen prick 8, tror jag. Får sån här på magen. Den ska mäta hjärtljud och verkar. Säger att jag ska ligga där en halvtimme. Efter en kvart kommer hon in och säger att nej, men du har täta verkar, du är i aktivt förlossningsarbete. Vi går upp med dig till förlossningen. Jag ska bara känna hur mycket öppen du är. Och då känner hon efter och då är jag 8 centimeter öppen.
Oh wow, jösses.
Då blev jag så här, okej, nu behöver vi inte åka hem. För det var
nej, det känns onödigt.
det var väl en skräck så där att man... När man
ja,
att man skulle tänka att man ska behöva åka hem, att nej men du är bara öppen eller liksom 1 centimeter eller inte öppnat eller så. Nej men så att det var skönt och
men gud, har du verkligen legat där hemma i sängen och räknat bakifrån?
Ja.
Och det är ju otroligt.
Ja, och sen ja men då ska vi gå upp då. Få med oss alla grejen. Och då kommer illamåendet tillbaka. Mm. Och då vet jag att hon säger till mig att ja, men häng på mig om det är ont eller sådär. Mm. Men just, jag tyckte hon luktade så illa.
Förlåt.
Så att jag mådde nästan bara mer illa av att hänga på henne. Så jag försökte liksom putta bort mig. Hon försökte dra till mig. Oh, eller för att, det var så här, att jag skulle då ta, eller hänga på henne.
Mm.
Alltså vill jag inte riktigt säga att jag inte vill.
Men så är det med så, kvinnor, vi är artiga in i sista.
Försökte sådär att, ja, nej men jag klarar mig själv. Det går jättebra. Så vi kom upp på förlossningen och kom in på ett rum. Ja, det var väl, tror jag hoppade direkt in i duschen. Efter vi hade hälsat på barnmorskan och sådär.
Mm.
Sitter där på någon pall och sprutar varmt, hårt vatten på magen.
Och du kände inget behov av någon smärtstillning eller så då?
Nej, men jag är lite mer sådär, tala om vad jag ska göra så jag gör det.
Mm.
Och när man, alltså som första gång, man vet väl lite vad som finns, alltså sådär de vanligaste, men jag hade ju skrivit att jag ville försöka göra så naturligt som möjligt för att se, ha en lång bild av att jag är ganska smärttålig.
Mm.
Så att jag ville försöka möjligtvis ha så, men akupunktur.
Mm.
Inte på grund av någons prestige eller sådär, men jag bara, det är så roligt att veta vad man klarar av.
Mm.
Så att, ja men då satt jag i duschen där och var så här, men vill du ha någonting? Vad vill du ha? Jag bara, jag vet inte. Säg till mig istället vad jag behöver.
Mm.
Och så var så här, vill du prova lustgas? Men det vill jag inte göra för att jag var rädd att må illa och kräkas.
Mm, just det.
Så att det var, det, nej, då jag satt där i duschen och till slut så var jag så här, nej men nu börjar det trycka på. Och då kände hon efter, då var det så här, ja men du är fullt öppen, det är någon pool och krage kvar. Så då gick vi ut och satt oss på förlossningspallen. Satt där en stund. Och sen vet jag inte vad det var, men då var det så här, men vi upp och liksom lägger på sängen. Och då var jag så här, ganska rörlig och snabb. För de hängde inte riktigt med. Så de var så här, nej men sladdar, ta lugnt. Så upp där i sängen. Och då hade de tagit upp huvudändan. Så låg jag där. Eller står jag på knä.
Just det,
så där, där huvudändan. Och det står att jag krystade i 18 minuter.
Mm.
Sen var han ute.
Sen var han ute.
Ja, och samtidigt...
Kändes det som 18 minuter eller kändes det längre eller kortare?
Jag vet faktiskt inte. Det, jag har nog ingen riktig tidsuppfattning. Men jag, alltså, var nog ändå att det gick ganska fort.
Mm.
För att från vi kom in till han var ute så tog det 2 timmar och 48 minuter.
Oh, gud.
Så att, och sen satt jag i duschen i 1,5 timme tror jag. Mm. Så att det gick ju fort.
Ni hade inte så mycket användning av ICA-kassan
just
där
då. Nej, hade vi inte. Det var så pinsamt sen när vi skulle byta rum. Vi skulle in på det familjerummet där vi skulle sova.
Mm.
Då var det en stackars barnmorska som gick med alla kassar och väskan med våra kläder och babyskydd och nästan gick och hasade sig efter. Jag satt i någon rullstol och blev rullad och min man gick med linsamt.
Ja.
Nej, det var riktigt pinsamt faktiskt.
Äsch, herregud. Du har precis
så synd om den där barnmorskan.
Nej, de har nog varit med om mycket värre.
Nej, men så att det gick jättebra. Fram tills den där, nu måste du upp och kissa. Och de kom in och, ja, men jag stod i duschen och försökte, jag satt på toaletten, jag satt på en pall och, i och med att det gick så fort så hade jag inte fått i mig någonting heller.
Ja, ja.
Varken dricka eller äta eller liksom, det hanns inte med. Så att, jag vet inte om det var det som gjorde att jag inte
gick på inte.
Nej, så då jag försökte, jag vet inte hur länge. Och sen satt min man med Vincent i famnen ute i rummet. Och jag satt på toaletten. Och kände bara att jag ramlar. Jag faller. Det börjar svartna för ögonen. Och jag lyckas trycka på larmknappen. Och så kommer det in ett gäng. Och så får de... Kommer de in med sängen på rum, eller på toaletten. Och får upp mig där. Min man sitter där med nyfödd bebis i famnen och vet inte riktigt vad som händer.
Mm.
Så då fick de droppa mig. Eller sätta in dopp. Pressade in för att jag skulle vakna till. Och sen var det så här, men, du måste kissa, annars måste vi sätta kateter som ett litet hot. Så här, sätt kateter. Det var liksom, det var inget hot, utan det var en befrielse. Ja. För att det gick inte. Men sen... Ja.
Varför tror de att du svimmar då? Har de sagt någonting om det?
Nej, det har de inte. Men jag antar att det är för att jag inte hade någon, alltså, en förlossning. Och det gick snabbt och ingen, jag hade ju ingen energi.
Nej, det är klart. Du var ju hela natten där. Ja, precis. Och sen så legat hela natten.
Sådär, så att, jo, men jag antar att det är det.
Ja.
Så att, ja, nej, men, det...
men hur gick känslan där då? Jag menar, ni har du haft ju svårt för att få barn och gått igenom IVF och allting och sen så äntligen kom ju Vincent. Var det då liksom, jag har aldrig varit så lycklig hela mitt liv och nu är det här de fantastiska dagarna framför mig. Eller hur kändes det?
Nej, alltså jag var ju det var så svårt. Alltså på ett sätt var jag glad såklart att han fanns, att han äntligen hade kommit, allt hade gått bra. Men när man inte känner någon, det var nästan så att jag fick liksom intala mig själv att jo, men jag älskar dig. Och alltså, försöka säga det högt eller liksom så här, fake it till you make it. Så att det är så konstigt. Och han har funnits där 9 månader, men ändå inte. Vi har ingen aning om hur han ser ut, ingen aning om hur han är, vad han är för person och sådär. Så att, jag ska inte säga att det var, alltså jag älskade honom såklart, eller jag ska säga jag tyckte om honom, men det tog ju ett tag innan den här kärleken kom. Det var mer bara så här overklighetskänsla, att wow, du är här nu, jag ska ta hand om dig. Det gör jag.
Exakt.
Hjälp.
Ja. Nej, men sen hade jag svårt med amningen. Det kom liksom inte igång. Och sen på, han är född på fredag förmiddag. På söndag förmiddag vart vi nästan utkastade. Att de kom in och började städa rummet. Mm. Och drog bort lakan och sådär innan vi nästan hade fått ett besked. Att nej, men nu ska ni åka hem.
Oj då.
Så det var också jobbigt att, och det var så, ja, men namningen har inte kommit igång. Nej, men det kommer du bara hem så kommer det funka. Ja, börja, eller fråga om vi ska, i och med att han inte hade fått någon direkt mat där, eller liksom han fått någon, lite av de här gulddropparna men inte liksom någon mängd, så frågade de om du skulle koppa honom så att vi fick någon timme på vägen hem att få lite lugn och ro. Så bara, ja, visst, absolut. Samtidigt som vi får höra att det här ska ni göra i absolut, absolut sista nödfall. Och det var ju det sista jag hörde. Men ung förstabarns mamma. Man har ju inte jättekoll. Men kommer du bara hem så kommer det funka. Så det var väl ett... Det var jättejobbigt.
För det funkade inte riktigt som de sa.
Det funkade inte riktigt, nej. Utan det var väl kanske på tisdagen som jag kände att nej, men nu började det komma. Men eftersom han inte... Han sög liksom inte, utan bara puttade ut med tungan. Och så fick jag något tips efter någon dag om någon amningstutt eller matte som man kan sätta på bröstet för att det ska få bättre tag. Men då... hade det ju gått någon dag, så att då hade väl produktionen minskat eller att det inte kom sådär. Och då vet jag de 2 första veckorna turas jag och min man om att ligga i sängen med honom eller ute i soffan med honom, för att han skrek hela nätterna. Han fick ingen matstackan. Och då blev det såhär, jag har ju ammat honom. Jag försöker amma honom. Jag bara, men jag har ju försökt. Han vill inte. Vad ska jag göra? Alltså det går inte. Klipp till 2 veckor senare när barnmorskan, eller BVC-sköterskan, spänner ögonen i mig och säger att du måste ge han ersättning. För då har han gått ner från väg 3,6 när han föddes till 2,9. Jag bara, nej, men det ska man inte ge förrän i absolut sista nödfall. Och då menar på att nej, men du måste ge han. Annars kommer jag behöva lägga in er eller liksom tvångs... Så att då fick vi ju börja ge det. Och kämpar vi på där med... Jag ville ju säga mamma, så att jag försökte ju ändå att... amma honom, eller försöka amma honom på natten, pumpa efter jag hade ammat, och sen till slut ge han ersättning. Så varje gång han vaknade på natten, det tog ju 1,5 timme. Så då, och sen fick jag, alltså jag fick migränanfall på migränanfall på dagarna, så jag fick ringa hem min man för att han skulle komma hem. Jag kunde inte liksom inte ta hand om mig själv och inte Vincent heller. Så det var tuffa första veckor där. Men till slut så, när han var 3 månader, så började vi hela med.
Okej, vi fick ändå igång det till slut.
Ja, för jag ville så gärna ha den upplevelsen, eller man säger. Och sen var det väl strax därefter som han slutade använda den amningsnappen också. Så då, ja. Sen.
Hur gick det sen? Alltså, hur var det som du hade önskat det sen då? Liksom,
men sen har ju han varit alltså världens snällaste. Det är liksom, nej, men han sov 10 timmar första natten när han var 3 månader. Och sen har ju han sovit hela nätterna.
Gud vad skönt.
Ja, riktigt, riktigt skönt. Så att det är en väldigt enkel bebis. Lätt att ha med och liksom aldrig skrikig eller aldrig liksom sådär. Sen är det ju klart att han har haft sina stunder eller liksom sådär. Men annars så... det var de första 2 veckorna som han skrek.
Och sen, det fanns ju verkligen en anledning.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Men hur har du mått under den här perioden?
Nej, jag mådde inte så bra efter. Alltså, men det är först nu som jag insett att jag kanske behövde hjälp redan då. Men det är också, man har ju ingen koll. Och där var jag väl, även om Förlossningen gick, alltså enligt ett skolboksexempel, så var det ändå de där 9 månaderna som jag tyckte var svinjobbiga och just illamåendet. Och att jag visste att ska vi ha ett barn till så måste vi göra IVF. Så det har ju varit. Så jag flera år. Det var först när han var 5-6 som jag började känna att ja, man kanske skulle kunna tänka mig till. Och sen tog det väl ytterligare, från tanke till handling tog det väl kanske 2 år till, bara för att ligga och marinera den här tanken också. Men så här, vill jag verkligen ha ett barn till? Är det, och i och med att han har varit så himla enkel och lätt, så var jag lite rädd också för att få ett jobbigt barn. Men ja, nej, men till slut så bestämde vi oss för att vi skulle köra igen. Så då var det ju hela liksom kontakten igen, och de behövde väl göra en utredning till.
Okay.
Även om det var inte lika grundlig utredning som det var första gången. Så då, ja, men körde vi igenom den och var på så här, information med hur man tar sprutorna och när man ska ta och vad och sådär. Så att ja, ganska exakt för 1 år sedan så sattes den här lilla tjorven in.
Funkade det på första?
Nej, det gjorde det inte. Jag tror vi började med sprutorna i augusti. Och september plockade de ut äggen. Och så gjorde de ett färsk försök. Och sen, som inte funkade. Och sen gjorde de ett. Då hade man lite så här, okej, men nästa kommer funka. För det gjorde de första gången. Och sen satte de in ett fryst ägg. Som inte funkade heller. Då blev det lite jobbigare. Men samtidigt så var det inte lika jobbigt som första gången. För då hade vi ändå ett barn.
Just det.
Och då var det så här, okej, men funkar det inte nu? Då har vi ändå ett barn. Som är fullt tillräckligt. Om det skulle vara så. Men sen på tredje frysinsättningen var det en liten meja.
En liten meja.
Ja.
Som hade lite bråttom att komma ut.
Ja. Ja, hon föddes vecka 35 plus 4. Mitt under semestern. Så att jag vet inte, innan vi åkte, eller för det första skulle jag ju jobba till mitten av juli på jobbet på kontoret, och sen skulle jag jobba hemma, tänkte jag, de 2 första veckorna. Eller 2 sista veckorna. Och då skulle jag börja semestern 1 augusti. För att hon var beräknad till 31 augusti. Och ha sista veckorna där hemma ledigt. Men sen vet jag inte om det var någon magkänsla eller vad det var. Men då var det så här, nej, men han, eller Vincent, då har ju sommarlov. Och det är inte kul för honom att, nej, men jag måste jobba, jag måste fixa det här. Utan, ja, men då tar jag de 2 sista veckorna med honom. Och bara är. För att, i och med att han har uttryckt alltså ganska starkt under graviditeten att han inte ville ha fler syskon.
Okay.
Räckte det inte bara med mig.
Åh, lilla vän.
Så att då vill jag verkligen fokusera på honom. Alltså vi är hemma de 2 veckor, så går min man på semester. Det sista jag säger innan vi åker hemifrån är, ska vi inte ta med babyskydd och en väska med kläder bara för att, om det skulle vara någonting. Då fick jag ett nej, absolut, det är ju en hel månad kvar. Det finns ju inte, och då hade vi, ja, vi skulle vara iväg 2 veckor. Och sen var hemma de sista 2 veckorna. Och Vincent kom ju 2 dagar efter, så att det fanns ju inte riktigt att det skulle hända någonting innan. Klipp till, vi är hos min syster på besök.
I Karlskrona, va?
I Karlskrona, precis. Jag ligger i gässängen. Min man ligger uppe med Vincent. Vi försöker liksom tanka honom. med närhet och liksom allting innan. Klipp till att jag känner att nej men nu sprack det någonting.
Ja, du kände igen känslan.
Ja, nu kände, alltså det var i sig en annorlunda känsla, för med Vincent var det med ett knäpp upp till magen och det var inte så mycket vatten utan det kändes mer slämmigt. Den här gången var det verkligen vatten som forsade ut. Då får jag tag på telefonen och ringer upp till Axel då och säger att jag tror vattnet har gått. Eller, jag vet vattnet har gått. Du får komma ner. Så han yrvaken kommer ner och börjar rodda ihop oss och packa en väska med de semesterkläderna vi har med oss. Får en handduk som jag kan gå in på toaletten. För att inte blöta ner hela gången till toaletten. Och jag inser att få tag på någon binda som jag liksom, och inser att nej, det här går inte. Jag får liksom, räcker med att jag ställer mig upp förrän den är dyngsur igen. Så jag har liksom så här, ja, men fyra handdukar får jag tag på. Ja. Axel springer upp till Vincent och säger att ja, mamma och pappa ska in på sjukhuset och kolla till bebisen. Jag går in till min syster och bara hej, vattnet har gått. Hon, ja, men då är klockan 2 på natten. Hon är nyvaken bara, vilket vatten?
Har du fått en läcka i huset?
Bebisen. Bebisen är på väg. Och då ringer vi inte ens in heller. Grejen är att då har ju jag mått dåligt under denna graviditeten också. Så att jag har ju haft ett Aurora-samtal med en läkare som... Där vi har skrivit in i min journal att jag ska få stanna lite längre om jag vill det. Och jag, tills amningen kommer igång. Att jag vill stanna lite längre för att jag var rädd. I och med att jag medicinerade mot depression under graviditeten. Att jag var rädd att hon skulle få någon abstinens efter hon var född. Och sådär. Men så det är allting. Och sen eventuellt att jag skulle bli sjukskriven. Så min man kunde vara hemma lite längre än de första 10 dagarna. Så det. Och då, vi har ju ingenting med oss. Ingenting alls. Och så kom vi in där och de frågade, hej, har du journal med oss? Nej, men ni kan ringa till BB Stockholm, så ligger min journal där, så kan ni be dem faxa över den. Så då läser ju de på och igenom och sådär, och får en bra bild av hur det har varit. Så då verkligen så här, fråga vad har ni för önskningar, det här är er upplevelse, vad önskar ni av det här? För oss är det liksom allting är okej om vi bara kan stå för det medicinskt. Så det var
ett fint mottagande.
Verkligen. Och fick en jättebra bild av de som jobbade där. Och, då var det klockan 24 tror jag. När vi kom in. Och då hade jag inte något aktivt verkarbete. Så att då var det så, ni kom in på ett rum här så får ni lägga och vila en stund. Så vi lägger oss och vilar. Sover inte jättemycket. Får någon sån här elektroder på magen. Och då ville de inte kolla hur mycket öppen jag var i och med att vattnet hade gått. För infektion och sådär. Och sen blir klockan 7:30 på morgonen. Och kommer ett nytt skift in. Och när man ska kolla igen med... Nej, något himla kollande med de där elektroderna. Det var jag bara med om en gång. Alltså med Vincent, för att det gick så fort. Och då... Ja, men var jag så här, men nu har jag varit inne här i 3 timmar. Nu behöver hon ju komma snart.
Just det.
då börjar jag bli så här, nej men det här kommer ju ta jättelång tid. Så här lång tid ska det inte ta. Även om vi bara varit inne från 3:30 då. Hon kom in och presenterade sig. Och sen så säger att jag vill gå in i duschen. Går in där och sätter mig.
Har du fortfarande inte fått några verkar då? Eller?
Jo, verkar hade börjat komma men det var inte aktiv. Nej, eller de var inte regelbundna. Så att då går jag in och sätter mig i duschen. Och då säger jag till min man att du kan gå ut utanför för att inte han ska stå där och svimma. Nej, men Vincent, när jag satt i duschen där, då hade han på sig långkalsonger och jeans och tjocktröja och stora svettades. Tänkte att det är 7 januari.
Ja, exakt.
Det är jättekallt ute. Du kan... Ja, förlåt, det ska jag säga mig också. Men Vincent, det var ju... Barnmorskan var ju min... Alltså, hon var ju min trygghet. Mm. Axel hade ju kunnat vara var som helst. Men barnmorskan, hon vill jag ha i rummet. Mm. Men denna gången var jag lite mer chill. Att, jag klarar mig. Liksom. Gå ut och ställ dig där ute så du får lite luft och slipper stå här inne. Men så kom de in med jämna mellanrum och sa till. Eller liksom såg hur det gick och sådär. Och sen ändrades det lite karaktär när jag satt där och kände att det började göra mer ont. Och så var jag så här, jag tar 3 veckor till här inne för att se hur de utvecklar sig. Och då sa jag det också, eller till Axel då, att jag tar de här 3 och så får jag se hur det känns. Barnmorskan kom in och sa det också, hon tar ju veckorna så himla bra. Och verkligen fokuserad och andas ordentligt och sådär, så att hon bara, jag gör inte så mycket mer utan jag finns här om det är någonting. De 3 veckorna gick och jag kände att det börjar liksom göra mer och mer ont. Vi kommer in på rummet, jag står vid en sån här
gåstol. Gåvagn, ja, kanske
en sån stor rullator som man kan hänga på. Och då kommer det in en ny barnmorska som bara vill hälsa. För att om det skulle hända någonting och din barnmorska är upptagen så vill jag, ska du bara veta vem jag är och att det inte står någon förlur helt plötsligt. Och då står jag på ena sidan sängen och nu börjar det ont. Nu vill jag prova lustgas. Då mådde jag inte dåligt heller, utan då börjar jag känna att det här... jag vill prova lustgas. Vi går runt, bara runt sängen när jag får en sån monsterverk, så jag ställer mig upp på tå och bara vrålar. Och det hör ju den här barnmorskan, så hon springer in igen, griper tag om den här lustgasmasken och bara, här, ta den upp i sängen. Då kommer det ju någon till sån här illvrål. Och sen fattade jag riktigt hur jag skulle använda den där masken.
Nej, det är lite teknik på det.
Ja, och då var hon så här, jag hör någonstans i bak... För jag trodde att man skulle andas in och sen andas ut. Mm. Men då skulle man andas in och ut i masken. Liksom hela tiden. Så jag tog bort den några gånger. Man andas i masken hela tiden. Så då gjorde jag det och... Sen kändes det som att hon... Eller så hör jag bara någon säga att Axel tar emot dig.
Oj, okej.
Så då tog han emot henne.
Men shit!
Ja.
Så de där 2 skriken var ju egentligen krystverkar då antagligen, eller?
Ja, det var för att jag vet att... när jag kollar journalen så står det att jag hade krystat i 15 minuter. Mm. Men jag har en bild... Eller Axel då tog en bild... Det upptäckte jag först för typ bara en månad sedan. Han har en bild 11:03 när jag fortfarande står bredvid sängen. 11:06 är hon född.
Oj, men det var ju en liten skillnad.
Så det var inte riktigt en kvart. Nej. Som kryssade sig.
Eller om du hade börjat tidigare och de hade reflekterat över det fast du inte själv har gjort det.
Nej, det tror jag inte, för att det var ju ingen i rummet innan.
Nej, just det.
Den andra barnmorskan kom
men
in.
Gud.
Så det var så här, hon försökte få ner de här trosorna och Axel hittade någon sax som han bara klippte upp. Och sen...
Men shit, så du märkte ju typ knappt att, liksom nu, att det var på gång på riktigt, riktigt?
Nej, för tror att... Om de kände 1 eller 2 gånger eller sån här. Första gången var öppen 6 centimeter. Ja, nej, sen
wow, vad häftigt alltså.
Ja, gud.
Så att det var inte många andetag i den här lustgasen.
Det gjorde inte så mycket att du inte fick tekniken att funka.
Just det, glömde jag säga innan också att det var ett av de önskemålen när de frågade hur vi ville ha det. När vi kom in där på natten. Och då sa jag det, att om det är möjligt så vill jag att antingen om jag tar emot henne eller om Axel kan ta emot henne.
Mm.
Och sen att jag vill ha sen avnavling.
Mm.
Och då var hon så här, okej, absolut. Det är bara att... Kan jag stå för det medicin så får du göra vad du vill.
Mm.
Och då var det ju en tredje barnmorska där som jag inte hade hand om mig. Men hon hade ju kollen då på att jag ville att någon, eller Axel eller jag skulle ta hand om eller ta emot. Så att då var det så här, Axel, kom med.
Vad häftigt.
Så han fångar upp henne.
Hur var det för honom? Han beskrivit det för dig?
Han tyckte det var häftigt. Sen just när vi väl, när jag sa det där och då, så var han så här, men han är inte så här planerande utan tar det som det kommer lite.
Mm.
Och det gjorde det ju.
Ja, kan man säga.
Det var jättehäftigt.
Mm.
Underbart. Två stycken fina barn med hjälp av IVF.
Ja.
Det är ändå stort.
Ja.
Kostnaden för IVF, vem tar den egentligen?
Ja, det beror på hur man tänker på det. Men det beror på var någonstans du bor och så vidare och vart du vänder dig. Vi har ju det som vissa kliniker som är landstingsfinansierade, de har ett avtal med regionen då som man bor i. Och då är det vanliga patientavgiften som gäller. Och den kan variera i hela Sverige mellan 200 till 400 kronor. Jag vet här i Stockholm så är den 350 kronor. Och då betalar man ju det för varje besök. Så ser kostnaderna ut. Sen kan man göra det här på privata kliniker också. Och då när jag tittat då på ett ungefär vad det ligger på, så kan det variera mellan 35 000 till 70 000 beroende på hur man vill att det ska gå till och så vidare, hur många försök och allting som gäller. Så att söker man en klinik som har ett avtal med regionen, ja, men då är det patient. Och då är det ju skattemedlen som betalar naturligtvis.
Annars får man betala själv.
Ja, och då får man då söka sig till de privata klinikerna. Och då varierar det, jag kan se, mellan 35 000 till 70 000. Så att det är inte stor skillnad mellan patientavgift. Då. Så börja, tycker jag, se de som har avtal, så blir det billigare.
När började du förstå att du kanske behövde hjälp kring det här?
Det var inte jag som förstod det, utan det var Axel som insåg att så här kan vi inte fortsätta. Du behöver ha hjälp, eller nu är jag orolig för dig. Vi var på en resa med hans mamma för att hon hade fyllt 70. Så bjöd vi henne på en resa.
Och då hade ni fått Vincent?
Ja, precis. Mm. Det här var i april i år.
Så ja,
då var
okay.
jag vid nu okay, med okay. Meja.
Mm.
Så att Och då ja, men, det var liksom lite skuppiga vägar och gator och sådär. Och ja, men, hon ville hålla i Axel.
Mm.
Och då blev jag nästan svartsjuk på henne.
Mm.
Och blev arg på honom. Och ja, hade väldigt dåligt tålamod och temperament liksom, överhuvudtaget. Jag blev irriterad och ville gärna bara sova. Gå och lägga mig. Nej, men för att jag var nere.
Mm.
Och sen var det en händelse till när jag vrålade på Vincent och grannbarnet. Och de kom in helt förstörda. Och Axel kom in och bara, vad är det som händer?
Mm.
När han bara, nej men vi måste göra någonting åt det här. Sen har jag en kompis som jobbar som psykoterapeut. Som han ringde och frågade, vad gör vi? Som liksom, ja, men ring barnmorskan på måndag och säg som det är och ring du.
Mm.
Så då ringer han på måndagen och då bokar hon om. Hon bara, jag har tyvärr ingen tid idag, men ring. Eller imorgon, första tiden hon hade på morgonen, bokar hon om en annan patient.
Mm.
Och så hade de läkaren där på den dagen också. Så då kom jag dit och bara grät.
Mm.
Grät och grät och grät. Och ja, mådde jättedåligt. Så de såg, de insåg ju hur illa det var.
Mm. Men vad du kände liksom, var det som, alltså, kände du bara mörker inombords eller var det oro eller vad var det som gjorde att du kände?
Nej, men jag kände ingen glädje. Nej. Alltså, det var lite sådär som jag kände att nej, jag vill inte ha det här barnet. Mm. Varför var vi tvungna till att skaffa ett barn till? Hade det inte bara räckt med en?
Mm.
Så att det fanns ingen riktig glädje. Utåt sett, absolut. Men inombords och hemma fanns det ingenting.
Mm.
Ja, så att då... men då fick jag hjälp. Då bokade de in mig på, alltså, tätare samtal hos barnmorskan. Jag fick medicinering och de sjukskrev mig.
Okay.
Och så var jag tillbaka där någon dag senare igen. Fick jag träffa en annan läkare som tyckte att vi ska nog skicka en remiss till psykiatrin. För då hade barnmorskan skickat en remiss till BUP.
Mm-hmm. Mm-hmm. Till BUP?
Ja.
För att du var så ung? Nej, du är inte så ung då längre. Du är fortfarande ung, men jag tänkte på när du var gravid första gången.
Ja, nej,
men var du inte nu.
Nej, de tar tydligen hand om anknytning och sånt också.
Jaha, okej. Okay.
Så att då, ja, då skickade jag en remiss dit.
Mm.
Och då ringde ändå barnmorskan dit och bad att de skulle skynda på det. Men så fick jag en tid en månad senare.
Mm.
Men sen fick jag en remiss till psykiatrin också. Så de tog över medicineringen och terapi.
Mm.
Så då gick jag i samtal där och när jag väl kom till BUP då också.
Och hur hjälpte det här då?
Jättemycket. Jättemycket. De sa att det kunde ta upp till 2 veckor och att man kunde falla, om man ska säga, lite ytterligare, lite mer, eller känna ännu mer mörker eller man säger, men att det sen ungefär 2 veckor så skulle det hjälpa. Men det var nog... Om jag började med medicineringen på tisdagen och på helgen var jag och Vincent på Gröna Lund och köpte presenter. Och sen var vi på bio. Vi hade en hel dag, bara han och jag, när vi umgicks.
Mm.
Så att det var...
Och du tyckte det var kul? Eller?
Ja.
Och du kände...
Ja, men sen tror jag att jag var lite så här också med... Eftersom han uttryckte sin, eller att han inte ville ha syskon, så tror jag nog att det var ett skydd att inte visa för mycket för honom att jag faktiskt längtade efter det här barnet också. Mm. Ja, nej, men det har nog, alltså, såklart mycket, mycket pusselbitar som.
Mm.
Men det hjälpte absolut. Jag tror att jag totalt var hem sjukskriven i 5 veckor. Och sen jobbade jag heltid. Nej, halvtid i typ 1 vecka och sen 75% i 3 veckor sen gick jag på ledighet.
Mm. Men gud vad skönt att de tog det på allvar så direkt och gav dig hjälp direkt.
Ja, så att det känns ju lite... Ja, nej men verkligen. Så att, ja.
Men har du haft medicineringen nu sedan dess eller? Eller
ja, jag kör fortfarande. Mm. De säger att man ska köra ett halvår efter man börjar må bra.
Mm.
För att sen trappa ner så att det inte blir abrupt avslut. Mm. Så det gör jag fortfarande.
Mm. Och hur har det känts nu då med Meja och så?
Jättebra. Just eftersom jag... nej men vi fick vara kvar länge på BB.
Mm.
Sen fick hon i sig gulsot på dygn 2 eller 3 tror jag det var. Så att då blev vi skickade till Neo istället i och med att hon är född prematur. Då kände jag att nej men nu faller jag. Nu går det liksom inte längre. Så då min man då bodde hemma med Vincent. Just för att han, det inte skulle ändra så mycket för honom. Och jag sov på sjukhuset. Vilket var ganska skönt ändå. Då fick vi den där bondingen. Att vi, ja, men jag lärde känna henne och det var hon och jag tar hand om.
Mm.
Men då när vi blev ner till Neo då. Så då kände jag att nej, men nu får du komma och sova med mig här på sjukhuset. För då skulle hon ligga i ett annat rum. Eller en öppen sal med andra barn som övervakade dygnet runt. Vilket var... Ja, men det var tufft. Men å andra sidan fick man lite perspektiv också. Att de andra barnen var ju verkligen sjuka och små. Mm. Visst, hon var liten, men hon var ändå... Hon var inte sjuk.
Nej.
Så att då, ja, nej, men då var jag uppe var tredje timme och tillmatade och ammade.
Och det, hur gick det med amningen nu då?
Ja, men det gick bättre, för nu fick jag in en sån här elektrisk pump.
Mm.
Så att jag pumpade, försökte amma först och sen efter varje amning så pumpade jag. Så det gick jättebra.
Mm.
Så att hon var väl, vad kan ha varit, 3-4 dygn eller någonting när tillmatningen skedde med min mjölk istället för ersättning då.
Gud vad skönt.
Mm.
Det gick så mycket bättre den här gången. Och det låter ju verkligen som att personalen har tagit sig till önskemål och läst din journal ordentligt. Och, alltså det verkar ju inte, trots att det ändå var mitt i sommaren, så verkar det inte som att det har varit en stressad situation.
Nej, sen vet alltså, de sa att de hade i genomsnitt 4 förlossningar per dygn där, så att det är ju en väldigt mycket lägre belastning.
Mm.
Även om när hon föddes och när vi gick upp till BB och klockan var 4 på eftermiddagen, då hade det fötts 4 barn och det var någon till på gång. Så att de kände sig stressade.
Mm.
Men det var ingenting vi märkte av. Verkligen. Utan, men sen var det ju sen absolut, för att jag var så öppen också med hur jag mådde och vad jag ville. Och det var väl också någonting genom att lyssna på den här podden, att man visste lite mer vad man kunde kräva. Och man hade ett barn sedan tidigare, vad det var jag verkligen behövde.
Just det.
Och ja, nej, men att jag har varit mer ärlig. Dels, alltså, dels med VFN att vi har gjort det. Vilket vi inte gjorde med första.
Mm.
Och ja, men då att jag mådde dåligt och verkligen tog till med den här hjälpen också.
Mm. Så bra.
Ja.
Nu har vi ju pratat en del om det, men har du några andra tips där som du skulle vilja dela med dig om?
Ja. Ja, men det första är väl alltså, att om inte amningen funkar, ta hjälp. Det finns ju AMSAC, alltså amningsmottagning, som är jättegulliga. Ta hjälp. Alltså, prata om det. Det finns hjälp att få. Bara man liksom lyfter det och pratar om det.
Och det är också vanligare än man tror att, det är, att man har svårt för amningen.
Precis. Likadant som när man går i skolan och har sexualundervisning, att det enda man får lära sig är att skydda sig.
Mm.
Man får liksom aldrig reda på att det kanske inte går. Vad gör man då? Och likadant så här, men alla barn kan amma, sägs det.
Mm.
Men ja, nej. Mm. Vissa behöver, alltså det finns ju hjälpmedel och vissa kanske bara, alltså tar flaskan men, alltså med bröstmjölk eller liksom att de får i sig det ändå, men kanske inte via bröstet utan via en nappflaska.
Mm.
Och det är allting är okej.
Okay. Verkligen.
Ja, men sen började väl hon tendera till kolik efter 3 veckor. Och då har jag gått hos en kiropraktor. Det gjorde jag, eller jag jobbade hos en kiropraktor med först när jag var gravid med första. Och då fick jag hjälp av honom och jag gick dit med honom efter också. Med Vincent då fick behandling. Så att när hon började vissa tendenser på kolik så tog jag med henne till den kiropraktorn då som är specialiserad på gravida och efter graviditet och små bebisar.
Mm, mm.
Och efter 3 behandlingar så var hon fri, eller liksom visade inga tendenser överhuvudtaget på att ha ont i magen.
Vilket bra tips.
Ja. Redan efter första behandlingen så var hon som en helt annan, alltså mycket mjukare. Hon var inte lika spänd.
Mm.
Som en helt annan bebis.
Wow.
Så det skulle jag absolut tipsa om man har kolik. Mm. Och en tredje grej är att, som jag vet, jag har uppfattat att det inte är så vanligt här i Sverige, men att swaddla.
Ja, när man paketerar in dem.
Ja, precis. Gör dem till en liten burrito.
Just det.
Just för att ha att de får känslan av att vara inne i magen och de ligger stilla. Mm. Alla de där yviga rörelserna.
Har du gjort det med båda dina barn? Eller?
Nej, jag gjorde det inte med Vincent. Men nu med Meja började jag nu när hon var en månad. Mm. Och det har... Hon sover så mycket bättre.
Ja, okay.
Hon sover längre och bättre.
Mm. Häftigt.
Ja. Ja, det är, så det kör vi med fortfarande.
Ja, det ska vi läsa på lite mer om, tror jag. Det här är intressant, det får vi prata mer om. Nu hinner vi inte prata mer, vi har pratat så mycket. Tack så hemskt mycket.
Tack snälla.
Det här med att svaddla eller swaddle sina bebisar, det är inte så stort här i Sverige. Varför är det så?
Oj. Nej. Alltså nu känner jag så här, nu är vi tillbaka eftersom jag är så himla gammal, så tänkte jag, ska vi börja med det här igen? Kan inte komma på något nytt. Alltså det här med swaddla, när jag har tittat på det här och jag hör ute, så tror jag, det känns inte som det är jättevanligt i Sverige, men tydligen utomlands. Swaddla betyder att man lindar barnet, att man lindar in barnet i en filt. Till exempel i Ryssland så lindade man alla barn. Jag var där på 80-talet och de låg som stela pillar rakt upp och ner. Och jag kan känna att det här väcker starka känslor hos mig, för att jag uppfattar på det sättet som man gjorde i alla fall i Ryssland, och det här att man stänger in barnet med raka armar och raka ben och så vidare, så hindrar man barnet det här med anknytning och amning och så vidare. Sen kan man kanske också swaddla på annat sätt också. Men det viktiga för mig, det är det här hud mot hud mellan mor och barn, och eller med båda föräldrarna. Men också att barnen kan röra sina händer och armar fritt, och att de kan röra på huvudet fram och tillbaka. Just det här för att anknytning och andning ska fungera bra. Så att jag förstår inte. Men vill du ha ett tyst barn? Yes, swaddla på då, för barn blir tysta när man lindar de här. När jag började som barnmorska så lindade vi dem också. De blev tysta när man stoppade in dem i det här pejset. Jag säger, det här är min åsikt om det hela. Ni får tycka vad ni vill, men så här tycker jag.
Tusen tack Malin Dahlin för att du ville dela med dig av din stundtals väldigt jobbiga och kämpiga historia. Tusen tack också till dig som lyssnat. Och kanske har du varit med om något liknande. Man är inte rädd att dela med dig i mammagruppen på Facebook. Tillsammans är vi starka. Kram på er, så hörs vi snart.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck.
On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.